Hoy Audio presenterar
Paris kärlek ost av Victoria Brownlee. Översatt av Helena Stedman, inläst av Eva-Maria Oria. Boken inleds med följande dedikation. Till Jamie och Clementine, min parisiska lilla familj. Del 1. Vad händer med osten när hålet är borta? Bertolt Brecht. Kapitel 1. Jag stod på ett ben och försökte dra på mig strumpbyxor när jag plötsligt upptäckte några orakade strån längst ner på smalbenet. Jäklar, tänkte jag och kastade en blick på klockan för att se om jag hann göra något åt det. Det gjorde jag inte. Istället plockade jag upp den lilla röda klänningen jag hade hittat i en reakorg på lunchrasten dagen innan och klev i den. Jag drog upp blixtlåset, slätade ut det lite lätt skrynkliga tyget och sträckte på mig framför spegeln. Inte illa, Ella. Det var en storlek mindre än min vanliga och tyget stramade kring min ganska fylliga byst. Men det såg bra ut. Och ikväll ville jag se bra ut. Den här middagen kunde bli helt avgörande för min framtid. När jag sen stod på alla fyra och letade efter mina svarta pumps under sängen hörde jag mobilen vibrera mjukt. Jag krånglade mig upp i min åtsmitande förpackning och började fösa undan kläder och böcker på jakt efter min telefon. Det kunde vara Paul som ville ändra något i vår plan. Hallå? Svarade jag anfått. Ella älskling, jag ville bara höra hur det känns. Mamma, är det bara du? Suckade jag. Det är bra, jag håller på att göra mig i ordning. Antydde han något mer i morse innan han gick till jobbet? Min mamma hade väntat på att Paul skulle fria ända sedan han och jag var på vår första dejt. Hon har alltid sagt att han var ett riktigt kap. Men sluta mamma, det är inte alls säkert att det blir något. Men samtidigt som jag sa så, trodde jag inte på det själv. Jag hade en pirrande känsla av att det skulle bli en alldeles speciell kväll. Återge ord för ord vad han sa när han frågade om ni skulle ut och äta. Men Paul hade inte sagt något särskilt. Han hade bara nämnt i förbifarten att han bokat bord på La Francine, den franska bistron där vi var stammisar, och undrat om vi kunde ses på plats. Antagligen ville han att det skulle bli en överraskning. Han måste ha planerat något spännande, mumlade hon. Sen svävade hon ut i fantasier om hur Paul diskret skulle lägga ringen i ett glas champagne, eller kanske gömma den i efterrätten. Hennes fantasier smittade av sig och jag började få fjärilar i magen. Det kändes som om Paul och jag under våra 8 år tillsammans bara hade väntat på det här ögonblicket. Visst hade jag hunnit med en 25-årskris och undrat om vi verkligen passade så bra ihop. Jag, en obeslutsam sökare, och Paul, en realist med en spikrak karriär inom finansbranschen. Men åren hade våra liv flätats samman mer och mer. Och nu kändes det som om hela vår framtid var huggen i sten. Visserligen hade jag trott många gånger förut att han skulle fria. På helgresor, utlandssemestrar, i solnedgångar på stranden. Men varje gång hade jag efteråt tittat ner på mitt finger och sett att där inte satt någon ring. Med andra ord borde jag kanske hålla förväntningarna nere ikväll. Och jag hade faktiskt försökt bromsa mina utsvävningar hela dagen. Men tidigare i veckan, när Paul som vanligt var och tränade, hade jag snokat runt i lägenheten efter en smyckesask. Tyvärr utan att hitta någon. Men snälla mamma, sluta nu. Jag måste göra mig i ordning. Jag ringer om det händer något. Älskar dig. Lycka till, älskling. Hör av dig. Det var en lättnad att lägga på. Mammas nervositet hade en tendens att smitta av sig på mig och jag ville komma samlad till middagen, åtminstone utvändigt. Jag gick till badrummet för att ta med deodorant och lägga på precis så mycket smink att det framhävde mina mörkgröna ögon utan att bli för mycket. Alldeles lagom för den sortens kvinna som en man kunde tänkas vilja gifta sig med. Efter några misslyckade försök med eyelinern, som fick mig att likna mer ett engångsligg.